Nu i vårt sista bibelstudium ska vi bekanta oss med en gammal tant. Jag är djupt intresserad av denna gamla tant. Jag har predikat om henne många gånger och jag tycker att det är lika roligt varje gång. Henne möter vi i Lukas evangeliets andra kapitel, där vi ska läsa 36 till 38 verserna. Det står om henne i tre verser i Bibeln. Men vilka tre verser? Lukas evangeliet 2, 36-38. Situationen när vi möter den här gamla damen är nu denna att Jesus är 40 dagar gammal. Och då står det i gamla testamentet att en förstfödd gosse ska vid 40 dagars ålder bäras fram i templet och så skulle det offras till Herren. Och det är alltså vad Josef och Maria kommer till Jerusalem för att göra. Med den lille killen. Och det här det var ju dagligt jobb i templet så att säga. Präster och leviter och tempeltjänare och alla de här, de avverkade såna här förrättningar på löpande band. Och den här gossen, den här dagen, var det inget särskilt med, tyckte de, utan allting gick efter rutiner och ritualer. Och så kan det ju göra ibland. Jesus kan dyka upp utan att vi märker det. Men så fanns det två personer som Gud talade om för att nu händer något särskilt. Så när Josef och Maria kommer med den här lilla gossen till templet, så kommer en gammal farbror nerifrån stan. Han heter Simeon. Och så kommer en tant. Och hon har funnits någonstans i någon vrå av templet. Något hör någonstans. Och nu kommer hon kilande. För hon vet vad det här är för en gosse. Och vi ska läsa om henne. 36 vers. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva. Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon var till åren kommen, som ung hade hon varit gift i 7 år. Och sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Man får inte veta så mycket. Men det man får veta är ju ganska häpnadsväckande om man bara inte snäddar igenom verserna för mycket. 84 år gammal. Gift i 7 år och sedan änka. Och tanten är glad. Och man undrar lite stillsamt, kära du, vad har du att vara glad för? Varför är du inte bitter? Varför är du inte förgrämd? Hur orkar du hålla på och be till Gud dag och natt? Varför är du inte sur på honom? Varför tycker du inte att han har förstört ditt liv? Varför är du så glad? Någon gång ibland så förunnas det ju en att träffa såna här människor, livslevande. Jag kommer ihåg ett ashram vi hade för några år sedan. Då kom en sån här riktig gammal tant. Hon kunde knappt gå. Med 2 käppar tog hon sig mödosamt fram. Hon berättade lite grann om sitt liv. Jag tror inte att jag skulle velat leva hennes liv. Det var fullt med svårigheter och fullt med problem och sorger och bekymmer. Och tanten strålade. Gud har varit så god i allt, sa hon. Han har hjälpt mig så underbart och han är mitt trygghet och min stöd. Det finns någon sorts hemlighet i det där. Hur blir man sån? Så där skulle man ju gärna vilja bli, eller hur? Men hur går det till och varför blir inte alla det automatiskt? Det måste finnas en hemlighet i detta. Och den hemligheten, den finns ju, den stöter vi ju alltså på. När vi har smakat och sett att Herren är god. Och på något sätt ändå tänkt att ja, jo men Han finns. Det kommer jag inte ifrån. Han är också god, det kan jag inte förneka. Vi har med varann att göra. Det kan jag inte heller förneka. Jag vill leva ihop med honom. Och så tittar man på den här tanten och tänker, det slutresultatet skulle jag gärna vilja ha. Men hur kommer man dit? Vi ska lyssna lite på Jesus, vad han säger. Och då ska vi gå till Johannes evangelium. Det 15:e kapitlet ska vi börja i. Och läsa de 7 första verserna. Liknelsen om vinstocken och grenarna. Jesus säger om sig själv så här: jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Här betonar Jesus först och främst att det är relationen med honom som det hela handlar om. Det är ingen prestation av grenen att bära frukt om den får näring ifrån stammen. Men avbrutna grenar bär som bekant inte frukt. När det här talas om frukt så handlar det om kärlek. Någonting måste tillföras i ena ändan, det vill säga sav ifrån stammen, för att det ska komma frukt i andra ändan. Kommer inte liv in så kommer inget liv ut. Det är vår situation. Vi kan vara hur medvetna som helst om att kärleken är det riktiga och rätta och det värdefulla och det vi skulle önska. Men om inte kraften tillförs oss kommer den heller aldrig att gå ut ur oss. Vi har den inte i oss själva. Men det jag är speciellt intresserad av här, det är ett uttryck som dyker upp gång på gång och som ter sig lite dunkelt. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Om någon är kvar i mig, förbli i mig, så förblir jag i er, som det står i gamla översättningen. Det är kanske nästan, tycker jag, bättre svenska. Man kan ha lite olika uppfattningar om det. Vad betyder det? Står det ett om framför, så betyder ju det att om jag gör som det står, eller om jag är som det står, då kommer det andra att ske. Här finns någon sorts villkor. Det kanske är ett villkor för våra liv. Bli kvar i mig. Exakt vad betyder det? Och Jesus talar om att om vi på det sättet blir kvar i honom, så utlovas 2 ting. Det ena är kärlekens frukt i våra liv. Och det andra är bönens sammanhang med Gud. Och det är ju inte småpotatis, ingendera. Egentligen så är det ju detta då som verkligen kan få våra liv att ha en annorlunda prägel. Det måste bli det som försätter oss i helt nya möjligheter och en helt ny situation. Och då blir det ju väldigt intressant att få veta vad det där villkoret egentligen handlar om. Praktiskt och konkret i vår vardagssituation. Vad vill det säga att vara kvar i Jesus? Är det att gå i kyrkan klockan 11 varenda söndag? Nej, det vet vi av erfarenhet att det behöver inte med nödvändighet leda till önskat slutresultat. Inte alla blir som profetissan Hanna bara för att de går i kyrkan en gång i veckan. Det handlar om något djupare. Vi ska bläddra tillbaka några sidor i Johannes evangelium till det 8:e kapitlet. Jesus samtalar där med en grupp judar. Och så står det så här i 30:e versen. När han sa detta kom många till tro på honom. Och nu står alltså Jesus plötsligt med en skara helt fräscht nyomvända. Och de har kanske varit kristna så den halv minut när han börjar undervisa dem om vad det vill säga att leva som kristen. Nu lär han ut första förberedande, den grundläggande hemligheten. Den grundläggande hemligheten. Och då står det så här. Till de judar som trodde på honom sa Jesus. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. De sa, vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade, sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Här stöter vi på det här begreppet igen. Om ni förblir i mitt ord. Det är alltså det första Jesus säger till dem som nu har tagit steget att på något sätt ha med honom att göra. Om ni förblir. Då kommer saker att hända. Och det Jesus utlovar här uttrycker han på ett annat sätt. Han talar inte om kärlekens frukt. Han talar inte om bönens sammanhang med Gud. Utan här använder han ordet frihet. Ni kommer att bli fria. Och då börjar dessa nyomvända att protestera. Vad menar du med att vara fri? Vi är väl fria? Och det är ju det finurliga med ordet frihet, att vi kan lägga olika meningar i det. Ofta när vi talar om frihet så tänker vi så här att ja, ska man vara fri så kan man ju inte vara kristen. Utan för är man det så kan man inte göra som man själv vill. Och frihet är det att göra som man själv vill. Nu kastar vi alla bojor och band och gamla fördomar över bord. Nu ska vi vara fria. Ja, okej. Okay. Man börjar leva i sin egen frihet. Och det är friheten i princip att strunta i Gud. Och det är friheten att strunta i vad människor tycker och tänker runt omkring. Friheten att inte fråga efter om det man gör skadar någon annan. Eller skadar någonting av Guds skapelse, skadar också en själv. Det är makten att göra som man själv vill. Och du vet hur det är när man lever så i den friheten. Att den innebär ett svek emot omgivningen. Och människor runt omkring en börjar uppleva besvikelse. Och efter ett tag så orkar de inte med den frihetstörstande människan, utan överger honom. Friheten innebar att man, så att säga, svek människor runt omkring sig. Övergav dem, även om man inte lämnade dem bokstavligen. Det skapade ensamhet, övergivenhet, besvikelse hos människorna runt omkring den som ville ha frihet. Efter ett tag går de ifrån honom. Och den ensamhet han har spritt omkring sig, den hinner till sist upp på honom själv. Och i allt sitt sökande efter frihet så upptäcker han till sist att det var inte frihet det han sökte, och det var inte frihet det han fick. Utan det han sökte var faktiskt ensamhet. Det han sökte var oberoende av relationerna runt omkring sig, och det oberoendet visade sig ha en överraskande baksida, nämligen ensamhet. När man har kommit så långt så börjar man ofta att ropa efter frihet. Men nu betyder ordet något annat. Det man ropar efter nu är inte längre konsten att kunna på ett komfortabelt sätt strunta i sin omgivning. Utan det man söker efter nu, det är frihet ifrån meningslösheten. Frihet ifrån bördor av skuld och besvikelse. Frigörelse från ensamhet, frigörelse till att leva ett liv som är värt att leva. Man kanske har fastnat på många sätt i det som är synd under vägen. Lägg märke till att Jesus säger så här: sannerligen, jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Om vi nu håller i minnet detta, att synd, det är att leva ett liv som man inte är konstruerad för. Att släcka livstörsten med en sådan dryck som ändå inte släcker livstörsten utan får den att växa. Och vi kan ju se hur olika människor försöker att få snits på sin tillvaro med medel som inte är ämnade för det enda målet. Och hur det ena och det andra kan bli slaveri. Till sist blir det vanor och mönster i ens liv som man inte ens kan bryta med om man så skulle vilja. Och man ropar till sist efter frihet. Det är bara det att ordet frihet har då bytt innehåll. Man önskar kunna leva det liv som faktiskt stämmer överens med den skapelse man är. Nu är det så här med de här som Jesus talar med här, att de har ännu inte kommit till den punkten. De har ännu inte upptäckt att det kanske finns en ofrihet i deras liv, utan frihet har kanske för dem ännu den gamla betydelsen. Den där att jag vill kunna rå mig själv. De har ännu inte upptäckt att människan kan behöva en frigörelse i sitt innersta för att kunna leva ett liv i gemenskap. Och att det är det som det hela egentligen går ut på. När Jesus utlovar den här friheten nu, så säger han i 32 versen: sanningen skall göra er fria. Och i 36 versen säger han: om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Och det här, En viktig sak i kristen tro, att sanningen är inte en princip utan en person. Sanningen är inte en filosofisk princip, inte en naturlag, ingenting som uttömmande kan sättas på papper. Utan den verkliga sanningen är en person. Jesus säger om sig själv: jag är vägen, sanningen och livet. Och vi som är vana vid att sanningen är en filosofisk princip, vi blir lite konfunderade och så undrar vi: men snälla Jesus, hur går det här till? Hur kan sanningen vara en person? Det är väl ändå inte möjligt. Ja, då skulle jag vilja säga så här att sanningen är till sin yttersta natur också barmhärtig. Kärlek och sanning är sammanflätade, sammanvävda begrepp. Och för att de ska behålla den sammanflätningen med varandra så måste vi ta emot båda från en person. Sanningen kan så lätt bli en obarmhärtig dödande princip. Vi skulle kunna sitta här i en ring och kasta sanningar i ansiktet på varandra. Jag tycker inte om din frisyr. Då säger det till Lars-Åke. Jag tycker inte om din frisyr. Nej. Ja, det var alltså inte ens sant, men ja. Vi skulle kunna sitta och kasta omdömen i ansiktet på varandra. Bedriva lite sensiträning om vi så vill uttrycka det. Men efter Bibelns mening vore sådana påståenden inte sanna. Inte ens om de var korrekta. Utan sanningen är till sin natur kärleksfull, den verkliga sanningen. Och kärleken är i sin natur alltid sannfärdig. Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 13 om kärleken, den har sin glädje i sanningen. Och om sanning och kärlek ska vara oskiljaktiga begrepp, om de ska vara sammanflätade med varandra, så måste vi ta emot dem från en person. För så fort vi börjar skriva ner sanningen på papper, i små rutiga tabeller med fack och pilar, så går så lätt barmhärtigheten förlorad. Och sanningen blir det där hårda, kalla, stela. När vi blir uppfyllda av den sortens sanning så blir vi själva också hårda, kalla och stela. Vi blir lagiska, brukar vi säga. Vi kan bli som, ja, vi blir någon sorts ayatolla till sist. Uppfyllda av en sorts filosofisk princip. Men egentligen hårda som rostfritt stål. Det är inte riktig sanning. Den verkliga sanningen har alltid kärleken som sin oskiljaktiga ingrediens. Och det är bara i Jesu person som det där kommer oss till del. Så fort vi försöker få sanningen utan att få Jesu person på köpet, så kommer det där kalla, hårda, det lagiska, den avskalade sanningen. Därför säger nu Jesus så här att sanningen kan göra oss fria. Det är samma som att sonen gör oss fria. Nu läser vi igen, ska vi se. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Lära känna sanningen. Ja, Jesus säger inte, ni kommer att bli docenter i teologi och det gör er fria. Nej, utan det han säger är egentligen, ni kommer då att lära känna min person. Och det är grejen, då blir ni fria. Därför att lärjungen är inte en person som studerar dogmatik eller studerar teologi. Det är inte fel att göra det. Men att vara lärjunge handlar om att lära känna Jesu person. Därför att när vi lär känna hans person, då är det någonting i oss som frigörs. Plötsligt blir det ett så här personligt möte som den här kvinnan fick i Sykar som vi läste om i morse. Och vi får uppleva att sanningen är inte bara en allmängiltig, kall, rutig princip, utan en person som på ett oändligt taktfullt och finurligt sätt kommer in i våra liv och avpassat efter vår person och vår situation kan föra oss fram till helt andra ståndpunkter i livet. Sanningen blir personlig och sanningen får anletsdrag. Kärleksfulla, barmhärtiga anletsdrag. Och det är det lärjungen är på väg att lära sig. Vem han är. Han som är kärleken, han som är sanningen. Om ni förblir i mitt ord. Där har vi det igen. Om ni är kvar i mig, då kommer ni att lära känna mig. Och då händer allt det här. När vi läste nyss den här liknelsen om vinträdet och grenarna, så tänker man kanske så här att ja, en gren som hoppar in och ut i vinträdet, en sån har jag aldrig sett. Konstig liknelse. Och jag har aldrig träffat någon som är kristen bara på fredagar. Eller bara på söndagar har man kanske träffat någon gång ibland, vad vet jag. Det var kanske ingen bra bild. Om vi återvänder till den här kvinnan Hanna nu. Hon hade haft många sorger i sitt liv. Och på något förunderligt sätt hade de inte fört henne bort ifrån Gud utan närmare Gud. Vi läste om henne och ställde frågan, varför är hon inte förgrämd? Varför är hon inte deprimerad? Varför är hon inte besviken? Hur orkar människan vara i templet 84 år gammal dag och natt och tjäna Gud med fastor och böner? Var får hon kraften ifrån? Hur i all sin dag kan hon vara så glad? Och då vet vi ju kanske allihopa att också som kristen så råkar man in i trångmål och kriser. Kristenlivet är inte alls utlovat att vi ska vara befriade från allt sammans. Så att vi liksom bara ska leva i en sorts tillvaro ovanför världens problem. Var det så skulle människor av vinningslystnad vilja bli kristna. Vi är lovade en problemfri tillvaro, men inte här på jorden. Utan det är istället så att vi är lika delaktiga av alla de lidanden som finns i skapelsen som andra människor är. Hanna kanske tänkte när hennes man dog. Vad har jag gjort för fel? Duger jag inte i Guds ögon? Vill han inte ha mig? Varför sviker han mig? Har jag inte fastat och bett tillräckligt? Har jag inte varit en god människa? Har jag fuskat med tiondegivandet? Eller vad är det för fel? Varför tar han min man ifrån mig? Nej. Alla frågor som är felställda måste med nödvändighet få fel svar. Och den frågan är felställd. Sånt här händer i denna tillvaron så länge tiden består. Och det är inte så att den som blir kristen eller den som tillhör Gud tas ut ur denna tidens livsvillkor. För som sagt, då skulle alla vilja bli kristna av vinningslystnad. Då skulle det ju ligga en makt i detta att bli kristen. Och det var ju makten vi skulle lägga ifrån oss för att alls platsa i paradiset. Det finns helande, det finns hjälp, det finns bönesvar, det finns läkedom. Men vi blir inte tagna ut ur tillvarons villkor. Men när vi nu lever i denna tillvarons villkor så kommer vi hela tiden att möta situationer som kan medföra att vi vänder oss bort ifrån Gud. Det kan vara så här att man hamnar i en kris. blir besviken på Gud. Säger, han hjälpte mig inte. Jag vänder honom ryggen. Ja, då är vi inte längre kvar i honom. Och om vi så att säga tillhör honom bara när saker och ting går efter våra önskemål, så går vi miste om den här mognaden som Jesus talar om. När han liksom talar om att vi kan komma till den punkten där vi bär frukt. Vi kan komma till den punkten där vi står i ett bönens sammanhang med Gud. Vi kan komma till den punkten där vi får uppleva stor inre frigörelse i våra liv. Och han kanske vill förklara för oss att om vi bara tillhör honom solskensdagar, men inte dagar då det regnar, så blir det liksom aldrig något helt. Eller omvänt, om vi bara tillhör Gud när det kärvar, men säger hej svejs till honom när allting går bra, så funkar inte det heller. Därför blir våra liv en växling mellan sånt som går oss emot och sånt som kan vara behagligt för oss. Och i allt detta så händer det saker med oss själva. I allt detta möter vi valsituationer då vi får välja om vi vill låta det som just nu händer göra oss mer beroende av Gud, eller om det istället för med sig att vi släpper taget om honom. Det hade ju varit lätt gjort för Hanna att liksom bli besviken på Gud och säga det att nej, det här var bara ett misstag. Det är också lätt gjort om man gör det stora klippet. Jag antar det kommer hem någon god vän till dig och säger att du kan köpa optioner. Jättefint. Det är sista innegrejen. Man kan vinna så det knakar, och så vinner du så det knakar. Och du blir så upptagen med att sen placera dina pengar i nya optioner att Gud får vänta. Ja, då är du inte kvar i honom längre. Det finns så mycket som på olika sätt vill locka och dra oss till att släppa den där, vad ska vi säga, relationskontakten med Herren. Både besvikelser och glädjeämnen. Och då kommer ideligen den här mognadsprocessen av sig i våra liv. Den som leder fram till ett växande mått av frihet. Den som gör oss till kärleksmänniskor. Den som på olika sätt för oss djupare in i ett bönens sammanhang med Gud. Vi ska ta gått gamla testamentet nu och ska vi läsa en psalm i Saltaren. Som lite grann visar oss det här. Det är en psalmist som heter Asaf. Det är 73 psalmen vi ska läsa. Och han berättar om hur han gick igenom en kris. Och den här psalmen är ju både skön poesi, underbar uttryckskonst och smärtsamt upplevd verklighet. Och jag tror att vi alla känner väl igen oss. Det här är mycket allmänmänskligt. Och det är en avundskris där Asaf upplever en stor besvikelse över att det ofta går bättre för människor, kanske ekonomiskt och på annat sätt. Människor som struntar i Gud. Det ser ut att gå så mycket bättre för dem än det går för Asaf. Och han tycker att Gud har behandlat honom illa. Nu ska vi läsa. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag hade så när stapplat med mina fötter. Mina steg var nära att slinta, ty jag upptändes av avund mot de övermodiga när jag såg att det gick den väl i deras ogudaktighet. Ty fria från vedermödor är det till sin död, och deras hull är frodigt. De kommer inte i olycka som andra dödliga och blir inte plågade som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem. Ur fetma skådar deras ögon fram, Deras hjärtans inbildningar har inget mått. De hånar och talar förtryck i sin ondska, med höga åthävor talar de. Med sin mun stiger de upp i himmelen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag, och de säger: hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sådan kunskap finnas hos den högste? Ja, så är det med de ogudaktiga. Det går dem alltid väl och de växer i makt. Sannerligen förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen, och var morgon kom tuktan över mig. Om jag hade sagt så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav akt på deras slut. Sannerligen på slipprig mark ställer du dem, du störtar dem ned i fördärv. Hur blir det ej till intet i ett ögonblick? De förgås och får ett slut med förskräckelse. Som det är med en dröm när man vaknar, o Herre, så aktar du den för intet, som skuggbilden när du vaknar. När mitt hjärta förbittrades och jag kände stygn i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinnerligen. Ty se, det som har vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Ja, Asaf har sett att de fräcka, de smarta, de högmodiga, kan det gå förunderligt väl. Och han är inte mer helgad, och han är inte mindre människa än att han blir avundsjuk. Rejält avundsjuk, och det blir som en plåga för honom till sist. Jag blev dock plågad hela dagen, säger han. Var morgon kom tuktan över mig. Förgäves bevarade jag mitt hjärta rent. Åh, jag försökte inte vara avundsjuk. Åh, jag bet samman tänderna och ansträngde mig. Åh, nu gäller det att vara glad här. Det gick inte. Uff, han mådde dåligt. Uff, han blev avundsjuk. Bitter och förgrämd. En god Asaf. Jag hade så när stapplat med mina fötter, säger han. Mina steg var nära att slinta. Ja, det var på vippen. För den här sortens känslor föder inget gott. Men han klarar inte av det. Han rår inte på dem, den kära Asa. Vad blir vändpunkten för honom? När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt, säger han i 16 versen. Men så en dag så klarnade för honom. Och så säger han: till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut. Till dess jag blev så bekant med Gud att jag förstod hur han sköter de här grejerna. För förut var jag bara sur på honom för att han inte skötte dem som jag tyckte att han skulle sköta. Men en vacker dag så förstod jag hur han ordnar det här. Och då öppnas hans ögon. Plötsligt ser han detta, att de här som det går väl för så länge, kan det plötsligt sluta snabbt. Mycket illa för. Jag menar, ena dagen så är man koncernchef för Fermenta och andra dagen så går man i konkurs. Det finns ju många exempel på det här. Ena dagen åker man till Portugal och andra dagen så står man inför rätta. Och det kanske ofta är så att Gud väntar med att låta saker hända. Och det gör han givetvis av barmhärtighet. Han vill att var och en ska göra upp sina saker självmant med hans hjälp. Så han väntar i det längsta. Men det Asaf plötsligt får syn på det är att Gud är inte likgiltig. Han sköter sitt. Det är bara det att han gör det efter sina principer och sitt huvud. Och det kan ligga en väldig tröst och en väldig förlösning i att på det sättet lära känna Gud. Och så säger han, när mitt hjärta förbittrade så jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Vad var det han inte förstod? Han förstod inte Gud. Men när han nu gör det så säger han så här, 23 versen, dock förblir jag alltid hos dig. Och just därför att han har upptäckt detta, det är ingen idé att sitta och sura över att Gud inte gör som jag tycker att han borde göra, utan det är ju liksom bättre att ta reda på hur han gör. Och då växer en trygghet fram. Och då säger plötsligt Asaf, jag förblir alltid hos dig. Ja visst, det var ju det Jesus sa. Om ni förblir i mig. Och då blir han fri ifrån sin avund. På ett sätt som han inte kan ta sig. Förut har han kämpat förgäves dag och natt. Nu säger han plötsligt, vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen. Vad då min del? Konstigt uttryck. Ja, du kan byta ut det mot min glädje om du vill. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min eviga glädje. Hans person. Att höra ihop med honom. Sen må det gå bra eller dåligt. Det är inte det hela går ut på. Jag har lärt känna honom. Och har den stadgan i mitt inre. Att vare sig solen skiner eller det regnar. Så är det honom jag tillhör. Och han upptäcker i den här krisen och den här processen det som också den här profetissan Hanna säkert har gått igenom. Det är säkert också hennes paroll att om min kropp och min själ försmäktar, så är ändå Gud mitt hjärtas klippa och min glädje i evighet. Lägg märke till ordet ändå. Där finns en sån djup hemlighet. Och det där är ingenting som vi kan bara ta oss. Det är ingenting vi kan komma fram till genom att grubbla eller spekulera. Eller någonting som vi kan besluta oss för. Men det är någonting som kan mogna fram i våra liv. Där vi liksom hela tiden möter olika händelser av både glädje och sorg, både uppmuntran och sånt som smärtar ibland. Då kan vi i alla situationer ändå säga att jag skulle önska att detta förde mig närmare Gud. Jag är glad över att solen skiner. Men det är inte det som är mitt hjärtas klippa och min eviga glädje. Utan det är att jag känner honom. Vi ska ta och gå till andra Mosebok nu, det 15 kapitlet. I det 14 kapitlet berättas om Israels folk när de vandrar genom Röda havet. Och fienderna som förföljde dem, farao med hästar och vagnar och allt sånt där, de går under. Och sen står folket på Röda havets östra strand. Och då kanske vi får förvänta att de är lite glada, eller vad tror ni? Jo, de är jublande glada. Och det är klart, det är inte svårt att vara glad och tacksam när saker och ting har gått en så väl i händer som det gjorde då. Och de sjunger till Gud och verkligen lovprisar Herren. Vi kan ju provsmaka den här lovsången, några verser får vi se. Andra Mosebok 15. Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herrens ära, de sa: Jag vill sjunga till Herrens ära, till högt där han upphöjd. Häst och man störtade han i havet. Herren är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom. Herren är en stridsman, Herren är hans namn. Faraos vagnar och härsmakt kastade han i havet. Hans utvalda kämpar dränktes i Röda havet. De övertäcktes av vattenmassor. De sjönk i djupet såsom stenar. Din högra hand, Herre, du härlig och stark. Din högra hand, Herre, krossar fienden. Genom din stora höghet slår du ner dina motståndare och så vidare. Jo visst, nu är man glad. Vi hoppar ner till 22 versen. För där man satt ju inte där i all oändlighet på östra stranden av Röda havet. Utan sen var det ju dags att knalla vidare. 22 versen. Därefter lät Mose israeliterna bryta upp från Röda havet, och det drog ut i öknen Sur. Det är ju också ett intressant namn. Men det är ju bara en liten ordlek för oss svenskar. Och 3 dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Så kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet i Mara, för det var bittert. Därför fick stället namnet Mara. Då knotade folket mot Mose och sa: vad ska vi dricka? Nu var lovsången slut. Nu var lovsången slut. Nu var det ju plötsligt problem på gång. Och så här kan det ju väldigt lätt bli. Redan 3 dagar efter denna fantastiska händelse med Röda havet så hade man så att säga upphört att vara kvar i Herren. Och vi kan ju lite grann förundra oss över att det gick så fort. Hur kan man ha varit med om en sån fantastisk grej och sett Guds beskydd och Guds allmakt och välvilja och allt sammans, och sen bli så uppfylld av klagan och besvikelse bara 3 dagar senare? Ja, så här är det. Tacksamheten dunstar så snabbt ur våra hjärtan. Och bitterheten har en sån fantastisk förmåga att stanna kvar. Den dunstar ju inte, som vi sa igår, utan den brukar ju vara där den är. Det är ett stycke av den negativism som vi alla lever i. Vår oförmåga att se det vi har och vår oerhörda förmåga att se det vi saknar. Och nu är det ju alltså egentligen Gud själv som har lett dem ut i öknen. Därför Mose gick inte lite på måfå runt omkring, utan han gick dit anden ledde honom och folket följde Mose. Så Herren låter alltså folket uppleva det här för att de nu ska ställas i en situation där de har möjligheten att vara kvar i Gud och också löper risken att inte vara det. Gud ställer oss ständigt i sådana situationer där vi på nytt och på nytt och på nytt får välja honom. Där vi liksom säger det att om en kropp och själ försmäktar, så är ändå Gud mitt hjärtas klippa. Ändå. Det tog tid innan Israels folk vande sig vid det här och lärde sig det här. Men efter 40 år i öknen så hade man lärt sig. Sen visste man. Det behöver inte ta så lång tid. Utan Jesus talar om för dem som varit nyomvända i 30 sekunder att det här kan ni lära er från början. För det är liksom på ett vis detta det går ut på. Många gånger ser man människor som kommer till tro, kanske genom en ganska underbar upplevelse. Människor som verkligen får smaka och se att Herren är god. Och det kanske vi lite till mans har träffat så här riktigt självlysande nyomvända, som den här kvinnan som springer in i Sykar som vi läste om i morse. Åh, ni måste få se en man som har sagt med allt vad jag har gjort. Och vi vet, vi som har varit med i svängen ett tag, att de där brukar slockna efter ett tag. De där härligt nyfrälsta och ljuvligt strålande människorna, de brukar slockna efter ett tag. Och till sist blir man kanske själv lite grinsur, som man sitter i ett hörn och säger att ja, det går över det där, det går över. Och när det gör det så säger vi ja, ja, vad var det jag sa? Jag tror att det mycket handlar om detta. Att när en människa sträcker ut handen emot Gud första gången, så får han del av det jag brukar kalla för Guds introduktionserbjudande. Jag kan nog påstå från mitt eget liv att under den första tiden, så vilka bönesvar vi fick. Det var fantastiska saker. Jag har sett mycket underbart ske, men inte minst då alldeles i början. Det var grejer. Sen var det liksom så mycket tonade bort och torkade ut. Och det har jag sett i många andras liv också. Varför blir det så? Finns det någon Guds tanke i det här? Ja, det tror jag det gör. Gud börjar med att låta oss smaka och se att han är god. Och det blir ofta som att man blir fullständigt insvept i hans härlighet. Som en underbar klädnad. En lysande mantel att ta på sig. Och man tycker att, åh, nu är jag ju alldeles förvandlad. Titta så jag ser ut. Titta vad han har gjort med mig, kanske säger. Men så efter ett tag så kommer Herren tillbaka och plockar av oss den där manteln. Och så ser vi att ja, men jag ser precis likadan ut som förut. Och det kan ligga en väldig tanke i det här. Han vill ikläda oss sin rättfärdighet, ja visst. Men inte för att dölja smutsen inunder. Utan han vill kanske göra det därför att han vill visa oss hur god han är. Och visa oss vilket mål han vill föra oss fram till. Vi får provsmaka målet i några dagar eller några veckor eller några månader. Sen så kommer han tillbaka och så säger han så här. Nu har du fått känna på det här. Nu ska vi ta och titta efter vad du behöver bli ren ifrån för att komma fram till det målet som du nu har provsmakat. Och så tar han en i hampan och går ut i öknen med henne. Och då kan det hända att man reagerar precis som folket här. Man säger, bä, vad ska jag i öknen och göra? Har jag gjort fel nu? Har du svikit mig, Gud? Det här var väl inte vad jag hade hoppats på? Nej. Gud säger, lugna dig, kär vän. Bli kvar i mig. Så kommer du att bära frukt. Bli kvar i mig så är du i sanning min lärjunge. Och sanningen kommer att göra dig fri. Nu har du fått smaka och se att jag är god. Nu vill jag börja hjälpa dig med den process där du undan för undan blir av med det som är ditt bidrag in i konkursen, så att säga. Nu vill jag börja få leva ihop med dig på ett sådant sätt att det där inte bara blir en överdragsoverall, så att säga, utan jag vill att det här ska bli din egen natur. Inte bara en klädnad, utan jag vill att det ska gå rätt igenom dig. Det ska bli du själv. Och därför plockar jag av dig klädnaden så vi får se vad som döljer sig inunder nu. Men stannar du kvar hos mig? Följ med mig ändå. Ge inte upp. Påminn dig hela tiden om vad det var jag visade dig när vi började. Så att du förstår vilket mål jag vill föra dig till. Jag har inte släppt dig. Blir du kvar i mig så blir jag kvar i dig. Jag sticker inte min väg. Jag vet vad jag gör. Men sök hela tiden mig på nytt i det som sker. Bli inte rädd. Bli inte orolig för att jag ska svika dig. Jag är med dig. Men i den process där du är, försök hela tiden att förstå saken utifrån mitt perspektiv. Försök hela tiden att komma underfund med hur jag tänker. Försök hela tiden att sätta dig in i vad jag gör med dig. Istället för att du hela tiden bara tänker efter hur du skulle göra. Hur du ville att jag skulle göra. Försök att tänka hur jag gör. Försök att lära känna mig i glädje och sorg. Bli kvar i mig. Håll fast vid mig. Så ska du se att allt detta kommer att leda dig till det mål som jag har satt upp. Och som Paulus skriver i Romarbrevet 8 kapitel, för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Att han alltså vill föra oss i riktning mot ett mål. Och det är liksom bara att hålla tag i honom hela tiden. Det är han som går, det är han som leder vägen, det är han som handlar. Men vi kastas hit och dit. så som vi ser hos folket här. Visst, lovsång när det går bra och klagolåt och jämmer och elände när det inte går som man själv vill. Men detta att bli kvar i honom, detta lilla ändå, hur det än går så är han ändå mitt hjärtas klippa. Det är en sån hemlig idé. Då kommer man in i ett sammanhang där man mognar undan för undan. Det går nästan inte att undvika. En vacker dag är man som Hanna. Eller som den här kvinnan jag berättade om förut. Ja, det hade varit kriser till tusen. Men Gud har varit så god ändå. Ändå. Vi läste i fredags kväll att Jesus säger att ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Och vi kan uttrycka samma sanning ungefär så här, att Gud är outgrundlig. Det går inte att spekulera vem han är. Du kan lägga hjärnan i djupa väck och tänka så det knakar och ändå inte komma underfund med vem han är. Han är outgrundlig. Men när han uppenbarar sig så är han inte obegriplig. Det är bara det att han är så annorlunda mot oss att vi klarar inte att tänka ut vem han är. Men när han kommer oss till mötes och förklarar, då kan vi mycket väl förstå vem han är. Vi kan lära känna honom, men han måste komma oss till mötes. Och Paulus, vi ska sluta med det i Romarbrevet 11, verserna 33-36. Där har Paulus jobbat med en mycket smärtsam fråga i sitt liv. Och det var frågan varför det judiska folket ständigt förkastar evangeliet. När han går runt i olika synagoger och predikar så blir han ständigt utkastad. Och han ber och jobbar och sörjer med den här frågan. Och förstår ingenting. Och en vacker dag så förklarar Gud hur det hela hänger ihop. Hur han har tänkt. Och vad som kommer att ske. Och han beskriver det i 9, 10, 11 kapitlet. Det skulle vi behöva en ordentlig helg för att gå igenom. Det är ett intressant avsnitt, men det kan vi inte göra nu. Utan vi ska bara se hans reaktion, Paulus. När han får veta vad Gud har tänkt. Och liksom krisen och bördan lyfts av honom ungefär som den här psalmisten Asaf. Han får blicka in i Guds rådslut. Då står det i 33 versen. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Till av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Här förbyts nu frågorna och undringarna och grubblerierna och bönerna i jublande glädje. Han kunde inte spekulera ut det själv, men han kunde hålla fast vid Gud. Tills dess han fick ett svar. Tills dess han lärde känna Gud. Och därigenom förstod hur Gud skulle handla in i den situation som för honom var en kris och en börda. Och det är det där som Jesus vill lära oss. Om ni blir kvar i mig, då är jag kvar i er. Och då kommer ni att bära mycket frukt. Inte genom egen prestation, utan genom att mitt liv genomsyrar er. Och därför kan man tänka i varje situation där man kommer. Hur kan jag lära känna Gud här? Hur kan jag komma närmare honom? Hur kan detta bidra till att göra mig mer beroende av honom? Den frågan finns det alltid ett svar på. Men ofta kör man fast om man istället ställer frågan, vad gör jag för fel? Eller varför gör inte Gud som jag tyckte att han borde göra? Det är inte säkert att de frågorna leder någon vart. Men att komma till den mognad som den här profetissan Hanna representerar. Då man ser en människa som är så att säga, riktigt genomlyst. Det handlar mycket om detta. Att allting får bidra till att föra er närmare Herren. Han är ändå mitt hjärtas klippa och min eviga glädje.